Tack så mycket. Vi sitter här i normal uppsättning. Jutte Seakus, Per-Erik Lönnfors, Ralf Friberg. Vi ska börja med att diskutera de olika turerna kring de finländska kvinnorna och barnen som sitter instängda i lägret Al-Hol i Syrien. Vad anser de äldre om detta, Ralf, genast på bettet?
Det är intressant att president Sauli Niinistö har manat regeringen att fatta ett beslut och sagt att det ska vara ett politiskt förankrat beslut. Det är nog avsett att vara ett stöd för att regeringen snabbt nu kommer till skott. Sen är det en annan sak att jag förstår inte att man inte har alls nämnt möjligheten att man kommer hem med konsulskydds. Det finns nämligen i reglerna en paragraf som säger att om man gör en betalningsförbindelse så får man liksom förskott på förbindelsen och kan åka hem och betala för sig senare. Det har ingen nämnt. Det tredje är att varmånen skyddspolisen håller hus. Det är för ett år eller två år sedan som skyddspolisen fick rättighet att fungera utomlands och så att säga sända folk över hela världen. Har man haft någon från Skypo i Al-Hol eller i Syrien för att vara ett slags scout och berätta åt regeringen och polisen vad det är egentligen som händer där? Jag tycker inte det.
Jag tror att du har fel i det sammanhanget.
Har du något motiv för det?
Jag har bara det motivet att skyddspolisen är väldigt väl informerad om de här, vet alla deras namn och det ena och det andra.
Det stämmer.
Jag tror ju inte att de är nu så inkompetenta att de inte har försökt ta reda på det här.
Det har undgått mig att de har varit så skickliga, men att det är inte första gången någonting undgår mig.
Nåja, det där, är det någon som annars vill kommentera det här presidentens utspel? Så skulle jag gärna säga bara i korthet att egentligen så är det ju helt onödigt att regeringen fattar något politiskt beslut, för att så som vår lagstiftning är och vi har undertecknat FNs konvention om barnens rättigheter, så ska myndigheterna agera oberoende av om regeringen puffar på dem eller inte. Och detta har då inte skett på grund av att frågan i övrigt är så komplicerad. Jutta.
Den här frågan är fruktansvärt komplicerad. Och jag måste säga att jag för hela tiden en kamp med mig själv mellan förnuft och emotioner. Det är ju klart att man tycker synd om de där barnen. Ska de komma utan mammor hem eller med mammor? Eller ska mammorna bli där och hur det är? Men det är synd om barnen. Men har någon tyckt synd om de barn, de människor, de åldringar, kvinnor och barn som ISIS-terroristerna har dödat? Ingen har talat om det.
Och nu talar man ju om dem också, men kanske inte i det här sammanhanget, för vi vet ju inte om de här kvinnorna har varit
alls. Men det mest man talar om, de här stackars barnen, och så visas det bilder på pickismå barn, men där är ju tonåringar som är färdiga terrorister, så jag tar inte alls lätt på den
största
här frågan.
Delen av dem är under 5.
Jag tar inte alls lätt på den här frågan, och det finns, ni ska få se att sannfinländarna kommer att säga att de ska alla bli där, och finska skattebetalarna ska inte ta hem terrorister, och de får massor med röster. Det ska ni få se.
Ja, har du frågat först om presidentens uttalande där kan jag, får jag bara den tanken att är det här då en utrikespolitisk fråga eller är det en annan fråga, för att regeringen är väl närmast den som ska ha hand om det, om det inte är utrikespolitik. Men antagligen har presidenten rätt att uttala sig i den här frågan också. Den här är, som Jutta säger, där är väldigt mycket detaljer i det här. Min åsikt är att det här är en fråga som man inte borde göra till en politisk fråga, det vill säga tänka på hur ens beslut kommer att påverka de röster man får i nästa riksdagsval. Det här tycker jag är en dålig, en omoralisk synpunkt. Utan istället skulle jag nu helt kort säga att man ska ta hem både kvinnorna och barnen, förutsatt att de vill komma hem och att det är praktiskt och juridiskt möjligt. Så är det här min ståndpunkt.
Jag håller med Peje 100%. Vill också fästa uppmärksamhet vid att Finland har varit ordförandeland i EU ett halvt år. Men man har inte använt den här ordförandeposten för att försöka samarbeta med andra EU-medlemmar och komma fram till någonting som liknar en gemensam linje. Sen att man säger att vi ska försöka hålla oss till vad de nordiska länderna kommer att göra. Varför inte göra mera än de nordiska länderna?
Det är inte så speciellt svårt med tanke på att de nordiska länderna inte just har gjort någonting. Sverige har inte tagit hem, Sverige har tagit hem 7 barn, men det var morfar som tog hem dem själv. Danmark har tagit 1, Norge har tagit 5 vad heter det, föräldralösa och del. Liksom. Alltså den här problematiken är tydligen lika svår för de svenska, danska och norska regeringarna. Och man kan ju ännu påpeka att den danska regeringen har ju inte gjort sig känd för speciellt liksom varma känslor för den här sorten av problematik.
Ja, men Geo, det är världens samvete, Sverige, som nu sviker.
Ja, det
Geo, men när Peje säger att det här får inte bli en politisk fråga. Det är omöjligt att undvika politiken i den här frågan. Det är självklart att politikerna kommer att ta fasta på det och använda det politiskt. Titta nu bara på våra regeringsmedlemmar. Först säger de vad spotte för i mun, sen ber de om ursäkt. Och då tycker de att då är saken klar. Jag tycker inte att regeringsmedlemmarna får behandlas eller får fungera på det här sättet. Och vem hindrar det från att bli politisk fråga just för att samla röster? Som jag sa, de här ytterpolitiska organisationerna, de kommer att suga musten ur det här. Och det är en fruktansvärt kaotisk fråga. Och man kan inte lösa det som man gör på Facebook, att ta hem både mödrar och barn. Det finns kvinnor som inte vill komma hem, som är ISIS.
De får ju bli kvar då.
ISIS-terrorister, jo, de blir de också bli kvar där. Men vem säger att de här kvinnorna som är ISIS, vad heter det, hjärntvättade, när de kommer hem till Finland, att det inte går som i England. Tänk på den där metroolyckan som just en sån här som kom hem från ISIS förorsaka. Ska det hända mig här också?
Du uppfattar mig alldeles rätt i det avsnitt av din replik där du sa att man ska inte göra det här till ett politiskt röstfiske. Och jag tror, jag litar så mycket på rösterna att de genomskådar ett sånt här röstfiske, utan om regeringen tar en moralisk ståndpunkt som går praktiskt att genomföra, så tror jag att rösterna kommer att belöna dem.
Hör du, Peje, jag vill säga dig bara att jag var igår på en lite större middag. Där fanns bara icke-socialister med och åsikterna var 100% delade. Alltså från ena hörnet till det andra.
Det är det.
Så att det är så jättesvårt.
Det är
att när till
klart.
Och med borgarna har så mycket olika åsikter. Vad ska inte vänstern då ha?
Då ska det.
Jag vill bara fästa också uppmärksamhet vid den här Kulmunis olyckliga enkät som hon satte igång i de sociala medierna. Det visar ju på en kolossal oerfarenhet och omdömeslöshet. Och ska Kulmuni fortsätta så här, så blir den här regeringen inte långvarig.
Jag är också besviken på Kulmuni.
Vet ni hur det kommer att gå?
Vet ni hur det kommer att gå?
Det blir hemskt intressant att se hur Marin kommer att reagera. Hon har ju vett i skallen.
Berätta då.
Det kommer att gå på det viset att de kvinnor som vill komma och som har då barn, så de kommer hit med sina barn av den anledningen att jag utgår från att Finland i fortsättningen också vill vara en rättsstat. Om vi vill följa den här konventionen för barnens rättigheter, så är det alldeles klart att barnen ska komma hit. Men det är lika klart, paragraf 9 i den där konventionen säger, att de inte får skiljas från sina föräldrar annat än genom en ytterst omfattande juridisk process där föräldrarna konstateras vara olämpliga. Och denna juridiska process kan inte genomföras i Syrien. Därför kommer det att gå på det sättet. Och dessutom vill kurderna inte heller att kvinnorna ska bli kvar eller att barnen far utan föräldrar. Och om Finland nu tar hem barnen, vilket jag är övertygad om att ändå största delen av både de politiska partierna och den allmänna opinionen vill, så kommer kvinnorna med och så är det slut på den här historien. Det kunde ha varit slut från första början om myndigheterna genast hade sagt att så här måste vi göra. Att det, kommissionen säger det här och tar över dem, och det hade aldrig blivit det här enorma bråket.
Får jag ännu tillägga att det är anmärkningsvärt att sådana här humanitära organisationer i vårt land inte har reagerat särskilt kraftfullt.
Och en del har nog gjort det.
Har Pen Club till exempel gjort det?
Nej, Pen Club har inte, men de här barnskyddsorganisationerna kom med ett uttalande här igår eller i förrgår.
Jo, men det här är en vidare fråga. Det är inte bara en fråga om barnskydd, det är en fråga om humanism och allmän medmänsklighet.
Men jag är inte övertygad om att Geos linje håller. Kom ihåg det.
Jag sitter ju inte i regeringen ännu.
Det finns väldigt många nyanser i det här, och ni ser ju hur kaotisk regeringen är. Att de medier och förnekar och tar tillbaka och ber om ursäkt, och man vet inte vad Haavisto har gjort. Och vad. Jag har läst spalt upp och spalt ner i alla tidningar om det här, och det är en enda soppa.
Geos koreografi är ju ett scenario och inte en
här, fakta.
Jag, inte fakta. Och jag håller det här hans scenario som ganska plausibelt. Men när du frågar hur det ska gå, så det där, så då det där tycker jag att det där, att man kan fråga sig hur det ska gå nu med det här
med regeringen.
Nu ringer protesterna.
Är det regeringen som ringer och säger att vi har fel?
Ditt scenario är ju plausibelt, som jag sa.
Alltså, men om det som utgår från att Finland är rättsstat.
Det som är spännande nu är att hur kommer regeringen att göra i den här situationen?
Och vad blir Haavisto Söder? Är han kaputt nu efter de här slingerbultarna som en plausibel presidentkandidat?
Jag är förvånad,
det är svårt att säga.
Jag är förvånad över Haavistos ställning. Jag har alltid litat på honom som en rekokille, som man säger i Sverige. Men nu har han faktiskt stapplat hitåt och ditåt. Och hur är det där på utrikesministeriet? Han hotar den här killen som är avsatt från sin tjänst. Det är så fullständigt.
En dimension är ju just den att jag tror att utrikesministeriet är ett råttbo. Inte vet jag vad jag säger, Ralf.
Jag skulle skriva en kolumn där jag säger att till ministeriet söker sig många begåvade människor som har mycket stor och hög uppfattning om sig själva och blir besvikna när deras önskemål inte går i uppfyllelse. Och konsten att läcka från ministeriet är en konst som har finslipats under årtionden.
Jag har ju också 7 år i utrikesministeriet bakom mig.
Kanske du motsäger mig?
Nej, jag motsäger dig absolut inte, utan min erfarenhet är exakt detsamma. Och i det här speciella fallet har jag en misstanke att utrikesminister Haavisto och hans närmaste medhjälpare har hittat en linje i den här frågan som de tjänstemän inte har varit informerade om och inte eniga om. Och därför har man liksom använt kanske utomstående rådgivare och hittat en inställning till det här problemet. Och så har man glömt att ta med de ansvariga tjänstemän i den här beslutsprocessen. Och det här är orsaken till att det har börjat koka i den här grytan.
Ja, alltså för att egentligen är varje karriärdiplomat skyldig att så att säga byta jobb på ministerns det där beslut. Och det är ingenting sensationellt i att man går från ett jobb till ett annat. Diplomaterna är som officerare.
De har fått lite mindre flyttningsskyldighet än det var på vår tid. Så nu får de nog tacka nej till en placering i Addis Abeba om de vill. Men det där för övrigt så har du alldeles rätt att de ska givetvis en tjänsteman ska fara dit.
De sa nog också nej när de skulle skicka mig någonstans till Anus Mundi. Så att först på tredje försöket fick jag sen Aten.
Det där, vi kanske kunde ännu innan vi slutar med den här frågan lite diskutera den här säkerhetsaspekten som nu presenteras åtminstone av en sida i den här diskussionen som en ganska viktig och det där problematisk fråga för Finland. Alltså att om man tar de här kvinnorna hit så blir det då ett nytt säkerhetspolitiskt problem. Eller säkerhetsproblem. Men det här är ju lite det som hela tiden på något sätt är faktum när vi diskuterar också flyktingar. Att man hade en känsla att om man inte tar flyktingar hit och inte tar det här, så är problemet borta liksom. Det finns inte mera. Men det är ju de här flyktingarna någon annanstans. Säkerhetsproblemet är någon annanstans. Alla experter säger att om de här kvinnorna blir kvar där, så blir de garanterat radikaliserade.
Och barnen också.
Och barnen också i så fall. Men att, det där, att en möjlighet att, så att säga, deradikalisera personer är ju att ge dem utvägar att göra något annat. Men om de lämnas kvar där har de ingen annan utväg. De blir radikaliserade och de har kontakter till Finland. De kan använda sig av sina smartphones och det där, sprida det här budskapet.
Jo, får jag ännu tala om de här barnen?
Jo,
det sägs hela tiden att barn och föräldrar måste höras ihop. Det tycker jag är en emotionell sak. Det behöver inte alls vara på det sättet. Tänk på Finland. Om man märker att föräldrarna är dåliga och barnen far illa, så skiljs föräldrar och barn åt. Barnavårdsnämnden tar bort
barn. Men då ska du konstatera det först.
Jo. Och det kan man också konstatera med de här mammorna.
Ja, men inte där nere.
Men om
inte
de här mammorna har hört i världens värsta terrororganisation, så finns det många som säger att ska Finlands skattebetalare ta hem terrorister?
Det finns punkt. Många som säger så.
Det tycker jag man ska, för att om de kommer hem till Finland och sen börjar fungera här, så leder det ju spionpolisen på nya spår och man får fattig betydligt flera potentiella terrorister.
Supo har ju redan 400 personer under uppsikt. Om det nu kommer 11 damer till,
spelar
roll. Ingen roll.
Här finns en aspekt på det här som Geo tog upp här om Finlands agerande, och det är den här som Sannfinländarnas ordförande Halla-aho framför. Och det är hans argumentering är det att det är inte lilla Finlands problem att ta hand om de här flyktingarna, utan det är stora. Därför ska Finland inte behöva. Och samma logik använder han i fråga om miljöfråga. Han sa att det här är inte Finlands problem, utan det här är den stora världens, för att vi har så lite utsläpp som vi kan ha. Men det här tycker jag inte stämmer, för det lilla Finland kan föregå med gott exempel och få de andra stora aktörerna att skämmas. Igår kväll kom det ett BBC-program om en kommun i norra Finland som är det här, sån här utsläppningsneutralt.
Ijo.
Och den går ut som ett exempel hur det lilla Finland gör. Och då får de stora skämmas. Så jag är helt emot Halla-ahos och Sannfinländarnas argumentering i den här frågan.
För jag till sist bara understryka att Finland förlorade i andra världskriget 70 000 barn till Sverige. Och det var faktiskt inte
förlorade, jag är tillbaka. Jag har kommit tillbaka.
Det är en välsignelse.
Och Laila Kinnunen kom tillbaka.
Ja, men du råkade säga förlora, så det var ju inte riktigt. Jag gick inte helt förlorad.
Nej.
Det kan vi ju diskutera efter sändningen.
Men det var då också ett problem, märkväl. Det var ett stort problem, både före och efteråt. Och där skilde man barnen från mammorna, varsågod.
Jag tänkte att vi kanske avslutar den här delen av vår diskussion. Och nu har vi ju lovat att vi ska tala om Johnson och Trump. Men den andra möjligheten som lite mera kanske skulle intressera mig är det som vi också har funderat på, nämligen att lite fundera på de här 13 åren som vi har suttit här tillsammans och hur världen har förändrats under den här tiden och vad vi kanske speciellt minns från våra ganska många sändningar. Det är ju då ett hundratal i alla fall. Det där. Att kanske vi har diskuterat Trump och Johnson tillräckligt under våra tidigare sändningar för att kunna skippa det här. Jag tror inte vi kommer med så jättemycket nytt.
Nu finns det någonting att säga om Trump och de nya grejerna här omkring honom. Jag tycker nu till exempel... Jag såg en intervju med förra statsministern i Sverige, Fredrik Reinfeldt. Och han och hans son håller på att skriva en bok om Trump. Och det var nog fruktansvärda ord han uttalade om det. Och sa att världen är i fara tack vare Trump. Och man vet överhuvudtaget inte hur landet och världen ska fungera. För att när Trump avsäger sig alla sina förbindelser, vem är där och tar lägga tassen på dem, jo, Kina och Sovjet, eller vad heter det, Ryssland.
Ja, han föredrar
det. Så det är, ju klart att de breder ut sig när Trump är en idiot, för att han gör ju bara politik hemåt och ingenting annat. Och jag är helt av samma åsikt med Fredrik Reinfeldt, att han är en stor fara för världsfreden, märk väl.
Det kan vi förena som tror jag alla tre, men så hade vi den här Johnson. Och det har inte riktigt uppfattats tillräckligt starkt att England går in i en helt ny historisk period. Johnson kommer att regera i England i 5 år framåt. Och jag säger med flit England, för att det kan hända att det inte är Storbritannien om Skottland får en ny folkomröstning om sitt medlemskap. England måste orientera sig till världen, alltså ekonomiskt och geopolitiskt. Och där, om man drar det riktigt så där med bred pensel, så är det då, gäller det Europa eller USA. Som det är en stor världspolitisk fråga hur England kommer att gå. Och sen ännu en sak om det här som är liknar, alltså Trumps, det är det att den här röstarbasen för de konservativa i England har ju ändrats helt och hållet. Så att förut hade man då nöjda konservativa som ville fortsätta i världen som det var förut. Men nu har man, de förenats både i USA och i England, hade förenats missnöjda konservativa, det vill säga arbetarklassens röstare hos Johnson, och de här kolgruvearbetarna i England och den vita lägre klassen i Amerika. Så hur kommer de konservativa republikanerna i Amerika att beakta den här förändringen i deras röstningsbas? Hur kommer Johnsons konservativa parti att beakta att de norr om den här så kallade röda väggen har fått arbetar röster.
Men hörni, Boris Johnson lever ju också på ett gungfly. Han tror ju att han får handelsavdrag med USA, med Trump. Och Trump har ju visat lite sådär fladdrigt grönt ljus, locka honom till det, och vi ska få se om Trump går med på
handels.
Det
här är just en av de ödesfrågor jag menar.
Det är just en av de ödesfrågorna. Och jag tror att när Boris Johnson väl är nöjd, när han fått majoritet, så lägger han av precis som Farage, och så får vi se vad som händer. Det kan bli en omvälvning på nytt.
Den klassiska situationen är ju den att britterna starkt understryker att de har ett särförhållande, special relationship till USA. Det. Och ett tecken på det var ju tiden att Churchill fick tala i kongressen. Vi får se om det här samma med Johnson, att han också får tala i USA:s kongress.
Det här är en utopi. De tror inte själv på att det här stämmer, tror jag. Det är två länder som skiljs av samma språk.
Det var Churchill.
No.
Separated by a common language.
Ja.
Just jo. Och vad var det Brecht sa om Finland, ett land där man tiger på två språk.
Jo, just det.
Det har vi slutat med, det hör vi ju här hela tiden.
Brecht sa också att om regeringen är missnöjd med folket, så ska man byta ut folk.
Ja.
Okej, men har ni någonting emot att vi försjunker i några minnen? Jag kommer i varje fall ihåg, vilket är ganska betecknande för hur länge vi har hållit på, att i någon av de allra första sändningarna så talade Jutta om Merkel, men kom inte ihåg vad hon hette i förnamn.
Angela.
Jo, hon heter Angela Merkel, men att det kom du inte ihåg vad hon nu heter, sa du, eller något sånt där. Jo, vilket är ju ett tecken på hur länge sedan det var, med tanke på hur central roll hon har haft i Europa.
Nu hör man hennes namn på läpparna alla dagar, och jag är stor beundrare av Angela Merkel.
Får jag här inleda nostalgivågen med att citera Bebe Alford, som genar sina visor säger: för att förändra världen gick vi ut och blev förändrade av den till slut.
Så är det, ja. No, men vad skulle ni säga, om vi tänker på det här var 2007 när vi började. Då hade det inte egentligen riktigt det kalla kriget, det nya kalla kriget eller vad vi ska kalla det för. Det hade inte börjat, det skulle just börja när de här relationerna surna med Ryssland. Och andra saker som vi inte har heller heller hade på samma sätt var ju de sociala mediernas enorma inverkan på samhällsutvecklingen eller det, vad ska samhällsatmosfären och internet och så vidare. Och hur var det med äldrevården och klimatfrågorna och så vidare? Vad är det som ni tänker på att ni kanske hellre skulle ha kvar än det som det har kommit?
2011 var ju en vändpunkt. Då började vi inse värde hos de sociala medierna efter Jytky.
Ja.
Jo, men vi levde ju då i en idyll. Och idag lever vi i ett kaos, både här hemma och överhuvudtaget i världen. 2007 när vi började så var vi faktiskt i ett litet fågelbo. Och som Geo säger, det fanns inte, kalla kriget var inte så där påtagligt då. Och de sociala medierna fanns överhuvudtaget inte.
Men, nu fanns de, men att de hade inte samma
inre. Man använde dem så lite jämfört med att man skrev insändare i tidningarna.
Ja, Kina var inte samma Kina som det är
precis,
idag.
Precis, jo.
Det här ofantliga förändringar nu på den här tiden som vi har varit, och det har ju förändrats otroligt mycket mer nu än om man då jämför med en period som 1960 till 1989 under det här kalla kriget. Då kanske man pratar om att det förändrades, men den här politiska, världspolitiska förändringen har ju inträffat efter det här. Och när du talar om teknologi så... Det som jag ser som den största är precis det som du sa, det vill säga den här digitaliseringen och nätet alltså. Och från min synpunkt som journalist så är det här någonting som gäller hela vårt samhälle. Och jag tar bara som exempel att hur ska vi tillämpa yttrandefriheten i den här nya situationen med alla möjliga point-to-point kommunikationer, det är en. Men den här, man kan sammanfatta det på det här sättet, att det gäller att överflytta gamla goda värden och värderingar i en totalt ny teknologisk och ekonomisk miljö.
Jag vill fortsätta på Juttas kaosresonemang. Jag skulle hellre säga att vi lever i en mardröm idag. Och en sak som har förändrats mycket är ju att feminismen har fått ett så starkt genombrott de senaste åren. Och att det är legitimt och möjligt att diskutera i feministiska termer utan att någon blir så att säga prickad av den anledningen.
Men vet ni vad som är helt nytt som vi inte hade 2007? Det är MeToo-rörelsen.
Det är just det som
den
men där blir ju folk prickade.
Ja.
Får jag säga om MeToo-rörelsen att det har kommit fram också nya grejer i olika områden av yrkesområden och världen. Till exempel idag finns det Wilhelm Kvist som är musikredaktör vid Hufvudstadsbladet. Han har talat om ett kaos i MeToo-världen. Alltså Jorma Panula och Leif Segerstam har uttalat sig negativt om kvinnliga dirigenter. Ungefär att när de inte har... jag vill inte säga det fulla ordet, men det är just det vad jag har sagt, att om en kvinna inte har de här tingen mellan benen så kan det inte vara dirigenter. Kan man säga något dummare och mer korkat? Av Leif Segerstam väntar jag det mig nog, men att Jorma Panula, det är
han har ju varit, han har inte använt de orden. Nej, men han har i sak varit av precis samma åsikt.
Jo, att han har hela tiden sagt att kvinnor kan inte dirigera, och vad det beror på säger inte Panula, men det säger den dumma Leif Segerstam. Och MeToo-rörelsen är ny och den har gått, tycker jag, lite för långt i damerkväll. Så att det skulle vi också kunna, vi har ju ingen, vad heter det, försändning kvar mera, men det skulle vi kunna också fundera på om MeToo har gått för långt.
Men det här är ju en, när du talar om musiken och dirigenterna, så en uppfattning som missuppfattning tror jag som folk har haft, att de här intellektuella och litterära och musikaliska och konstnärliga kretsarna, att de skulle vara liksom stå ovanför den vanliga människan på något sätt.
Det.
Men ser man nu vad som har hänt då i Sverige med Svenska Akademin och läser den här boken Klubben som handlar om det här forum, så de är ju precis lika svinaktiga och usla som vi som är lite dummare.
Det där, sen en sak som också har förändrats mycket är ju att den finlandssvenska pressen... har gått så att säga ner. Jag tittade igår på huset och där står upplaga 31 000. 2007 var den säkert över 50 000 ännu. Tidningar har fusionerats eller finns inte längre. Och hela vår interna finlandssvenska diskussion är ju oerhört anemisk jämfört med tidigare.
Det här, vi talar lite här på förhand också om eventuella speciella minnen. Som ni kanske har haft från de tidigare sändningarna. Finns det?
Jag har minnen från alltså folk som har varit med här. Som nu har avlägsnat sig från denna jord. Jag tänker närmast då på Paul von Martens. Det är länge sedan han var med. Men han var ju ofta med i våra diskussioner.
Han var ju många gånger.
Jo, och den som jag saknar oerhört är Claes Andersson. Ja. Eller Gladon som vi kallar honom. Inte bara som diskussionspartner här. Utan också som människa, som läkare och framförallt som pianist.
Får jag säga om både Claes och det där Paul, att de hade en egenskap att de hade lite oväntade åsikter. Att man blev förvånad, i synnerhet Paul var ju en sån som kunde kläcka någonting som man liksom nästan liksom började gapa. Fargen menar han nu. Men att det fanns alltid en idé som var värd att liksom beakta, och det var intressant.
En annan sak är att till exempel när Gladon var med så förändrades atmosfären i vilken vi diskuterade. Den blev mer lyssnande och den blev mer återhållsam, vilket inte behöver vara en bra sak. Och om jag nu ska säga vad jag minns väldigt bra var när du begav och tog med en 102-årig dam i vår 101. Diskussion. 101. 101, det var en otroligt fin upplevelse.
Margareta Jaatinen.
Ja.
Tusen tack. Det där kom du ihåg, till och med Margareta kom du ihåg.
Och jag kan ju meddela alltså att hon har efter det avlidit faktiskt ganska snart.
Det visste vi inte.
Det visste vi inte.
Men det var en stor stämning kring morden när hon var med.
Jo.
Mitt enskilda starkaste minne är då när Claes eller Klasu eller Gladon, han hade många namn, satt där på Ralfs plats. Och sa att president Trump är en narcissistisk psykopat. Och det här jag hajade till, och det var otroligt av en edsvuren psykiater.
Nej, det var ju ett fel av honom.
Jag träffade honom sen några veckor.
Han ångrade, eller sa ju att han hade begått ett fel.
Jag träffade honom några veckor senare på Nytids samkväm, där vi brukar som gamla gubbar sitta och prata med varandra. Och han sa då att han hade fått en varning av psykiaterförbundet, men det skiter jag i, sa han. Så att det där, så hans ånger var nog ganska
begränsad.
En som vi måste också nämna är Jackie Söderman, som ju är en som man säger founding father. Alltså han var med i den här första uppsättningen, dessvärre inte så länge, eller dessvärre och dessvärre, men i varje fall.
Ja, hur är det då?
Ja, jag insåg att jag trampade in, men att det går inte att ändra sig i en direktsändning mera. Nå, i varje fall, att han hörde ju till det här, alltså vi höll på kanske ett halvt år, och sen så var det någon som, han var då suppleant i riksdagen, och det var någon sen som fick någon annan vakans och så vidare. Då kom han in i riksdagen och slutade, och Ralf kom istället. Men Ralf har då varit största delen av den här tiden som vi har haft. Men att han måste ju, och sen har Jackie varit då många gånger också att hoppa in och
jag träffar alltid honom ofta på Facebook. Han är mycket på Facebook och berättar om
långa och utförliga och initierade politiska analyser.
Jo. Och så går han på promenad med sin hund och så berättar han fiffiga saker. Det är jättetrevligt att ha honom på Facebook. Och jag saknar honom nog också här, precis som jag saknar.
Måste jag gå ut nu?
Nej, jag saknar alla de andra.
Nej.
Tack.
Du kräver nu att man ska, alltså vad heter det, du går med hoven som det heter.
Ja, men det kommer ingenting i den.
Det är ju det.
Det brukar aldrig komma när man riktigt tiggar och ber. Hör så du, kommer det
du,
ingenting
du talar så bra latin, där fick du i hoven.
Ja, nu skulle vi behöva då
the ultimate.
Vi kan ju åtminstone säga att när vi slutar så följer vi en maxim. De gustibus non est disputandum. Om ja. Smaksaker ska man inte diskutera. Riktigt.
Men det har vi ju gjort hela tiden.
Jag skulle vilja hävda att vi har låtit åsikter, vad heter det, strida mot varandra eller må den bästa, det bästa argumentet vinna och så vidare.
Fint.
Ibland.
Mycket. Men nu har vi ju talat väldigt mycket i mun på varandra när vi inte har samma åsikt. Och Geo, du brukar ofta avbryta mig med kväll när jag håller på att säga något jättefiffigt. Så avbryter
jag ber om ursäkt nu.
Jo, du får när det är sista gången.
Ska vi tvätta all byk nu så måste jag erkänna ett misstag som jag gjorde. Jag som skämdes över. Jag sa Riga istället för Reval. Men det tror jag ingen märkte. Men jag hade själv dåligt samvete.
Ja, Maikkarins nyhetsankare sa förra veckan tala om Tapio Suominen två gånger i sändningarna när han borde ha nämnt Tapio Nurminen. Och de korrigerade aldrig.
Jag har korrigerat Riga till Reval. Nej, inte Reval till Riga.
Men Reval heter ju inte Reval, det heter ju Tallinn.
Ja, det blev desto sämre.
Okej, nu börjar vi glida ut i ganska, tycker jag.
Det var Räveli i tiderna, men det används inte mer. Det var ett tyskt namn och därför används det inte mer.
Nu är det så, bästa rådsmedlemmar, att det här programmet har slut och jag skulle vilja rikta några ord till er. Och först vill jag tacka. Vi går väl i ålders. Är du äldre, Peje, än Ralf?
En Ralf, ja, men...
Men vänta, ta det lugnt nu. Vi ska inte blanda dig i det här. Okay. Det ska vara solemnitet.
Jag är äldre än Ralf.
Ja, då tackar jag Peje och Ralf för insatsen i den här, ska vi kalla det för orkestern. Där jag tror ni båda sitter i, vad heter det, blåsarsektionen, spelar i och för sig olika instrument, men med klara toner kan man väl säga i de flesta situationer. Och Jutta är naturligtvis också medlem av denna orkester. Hon är ju inte harpan, vilket jag hoppas att ingen kommer att tänka på, utan
hon är... Vi hann inte.
Ur min synpunkt så är hon den första violinen och den här orkestern skulle inte ha samma musik och samma klang utan henne. Mm. Första gången jag träffade Jutta, eller såg dig måste jag väl säga, och jag har en gång tidigare sagt det, så stod du, det är ungefär 60 år sedan, stod du på Lilla Teaterns scen där i Kaserngatan iklädd en turkosa baddräkt och du var vacker som en dag.
Jag var sjöjungfru.
Det är du fortfarande, tycker jag, där du sitter där utan baddräkt i och för sig, men i alla fall.
Oj, oj.
Och det där, jag har ofta tänkt på det här när vi har träffats här regelbundet så många år nu, att om någon för 20 år sedan skulle ha sagt att vet du vad, du kommer att bli jättegod vän med Jutta Siakus, så hade jag nog sagt att stop dreaming eller något sånt där. Liksom. För vi var nu kanske inte riktigt av samma åsikt om det mesta då. Men det har faktiskt gått precis på det sättet. Att jag tycker så väldigt mycket om det, Jutta.
Snyft, snyft.
Nåja, första violin, det har du varit och jag tror att ni andra kan instämma att utan henne så skulle vi säkert ha fört en på många sätt intressant diskussion, men inte med de, ska vi säga, övertoner som det finns. Det här är som sagt det sista programmet och det är lite vemodigt, men jag tackar er alla och jag tackar publiken som av allt att döma har varit ganska intresserad. Tack för intresset. Och vi återkommer inte som vanligt om 2 veckor.
Du får dränka vemodet. Varsågod.
Tack, jag fick en flaska.
Det kluckar.
Tack så mycket.
Tack.